Hej, jag heter William. Välkommen till Nine Nar Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Man Who Solved the Market av Gregory Zuckerman är en sakprosabok och en biografisk finansberättelse om Jim Simons, matematiken och tidigare kodknäckaren som byggde upp Renaissance Technologies och Medallion Fund. Boken handlar inte främst om privatliv i traditionell mening, utan om hur matematiskt tänkande, datainsamling och statistiska modeller förändrade investeringsvärlden. Den beskriver hur Simons och hans team utmanade den gamla Wall Street-kulturen, där intuition och erfarenhet länge dominerade och ersatte den med systematisk analys. Samtidigt visar boken de praktiska och mänskliga svårigheterna bakom kvantförvaltning, som att hantera osäkerhet, modellrisk och känslomässigt tryck när marknaden rör sig oväntat. Resultatet är en läsning som kombinerar finanshistoria, teknik och idéhistoria, med fokus på hur en metodisk vetenskaplig ansats kunde ge ett nästan helt nytt sätt att förstå marknader. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Jim Simons väg från matematiker och kodknäckare till hedgefondgrundare. Bokens första stora tema är hur Jim Simons ovanliga bakgrund formade hans sätt att se på finans. Han kom inte från den klassiska bankvärlden, utan från akademisk matematik och arbete med signalspaning och kodknäckning. Det är viktigt eftersom boken visar att hans styrka inte låg i marknadsintuition, utan i att hitta mönster, formulera hypoteser och testa dem metodiskt. Den här övergången från ren teori till praktisk tillämpning blir central för hela berättelsen. Zuckerman använder Simons bana för att visa hur kompetens från ett område kan bli revolutionerande i ett annat, om man vågar ifrågasätta branschens vanliga antagande. I en svensk läsarkontext blir det också tydligt hur ovanligt detta var på den tidens finansmarknad, där traditionell analys fortfarande stod stark. Boken gör därför Simons till ett exempel på hur akademisk precision kan bli en konkurrensfördel när den kombineras med disciplin och uthållighet. För det andra, hur Renaissance Technologies byggde sitt övertag med data, modeller och programmering. Ett andra viktigt tema är själva arbetsmetoden bakom Renaissance Technology. Boken beskriver hur företaget samlade stora mängder marknadsdata, letade efter luckor och fel i historiska serier och byggde modeller som kunde upptäcka svaga men återkommande mönster. Det här är kärnan i den kvantrevolution som boken skildrar. Istället för att försöka förklara marknaden genom berättelser eller makroekonomiska tolkningar försökte teamet låta siffrorna tala. Det innebar också att de rekryterade fysiker, matematiker och programmerare snarare än traditionella aktieanalytiker. Poängen är inte bara att de använde teknik, utan att de skapade en helt annan arbetskultur där testning, mätbarhet och kontinuerlig förbättring var viktigare än personliga åsikter. Boken visar samtidigt att detta inte var magi, utan ett mödosamt hantverk där datakvalitet, modellval och disciplin gjorde skillnad. Det förklarar varför Renaissance kunde ligga långt före många konkurrenter under lång tid. För det tredje, varför korta innehavstider och många små affärer blev en vinnande strategi. Ett tredje tema är den särskilda handelslogik som gjorde Medallion Fund så framgångsrik. Boken förklarar hur Simons team inte satsade på att förutsäga stora långsiktiga marknadsrörelser, utan att samla många små sannolikhetsfördelar över enormt många affärer. Det innebär en strategi med mycket korta innehavstider, hög omsättning och stark fokus på att stapla små statistiska fördelar. Den här modellen liknar mer ett systematiskt sannolikhetsspel än traditionell portföljförvaltning. För läsaren blir det tydligt att framgången byggde på att varje enskild affär kunde vara ganska liten, men att helheten gav ett tydligt övertag när metoden upprepades tillräckligt ofta. Boken visar också varför detta kräver strikt riskkontroll, eftersom många små vinster lätt kan raderas av dåliga perioder om modellen inte är robust. Därmed blir kvantstrategin ett exempel på hur lönsamhet i finans inte alltid handlar om att ha rätt om marknaden som helhet, utan om att ha en liten men konsekvent statistisk fördel över tid. För det fjärde, sekretess, rekrytering och den svåra kopplingen mellan teknik och finans. Ett fjärde tema är hur ovanlig och sluten Renaissance Technologies var som organisation. Boken visar att företagets framgång inte bara berodde på algoritmer, utan också på hur det skyddade sina idéer och byggde en mycket särskild intern miljö. Rekryteringen av vetenskapsmän med stark analytisk förmåga men ofta begränsad finansbakgrund var en medveten strategi. Det gjorde att teamet kunde tänka annorlunda än konkurrenterna, men det skapade också en kultur där kunskap var hårt kontrollerad och resultaten hölls hemliga. För bokens berättelse är denna sekretess central, eftersom den förklarar varför det är så svårt för andra att kopiera modellen. Det handlar inte bara om att ha rätt algoritm, utan om att kombinera data, talang, infrastruktur och disciplin på ett sätt som är mycket svårt att efterlikna. Zuckerman framställer detta som en av de stora paradoxer som präglar modern finans. Ju mer framgångsrik modellen blev, desto mer skyddades den från insyn och desto svårare blev den att förstå utifrån. Slutligen, bokens varning för modellrisk, överoptimering och mänskliga känslor i automatiserad handel. Det femte temat är att boken inte framställer kvantinvestering som ett enkelt recept på säker vinst. Tvärtom visar den de risker som följer när man förlitar sig på modeller. En viktig poäng är att data kan lura, att historiska mönster kan försvinna och att överanpassning kan ge falsk trygghet. Därför måste modeller testas noggrant och justeras när ny information kommer. Boken betonar också att människor fortfarande spelar en roll, även i mycket automatiserade system. När marknaden faller kan även mycket erfarna förvaltare börja tvivla på sina modeller och frestas att ingripa för tidigt. Det gör boken intressant som mer än en framgångssaga, eftersom den visar spänningen mellan maskinellt beslutsfattande och mänsklig oro. För läsaren blir det en konkret lärdom om att teknik aldrig helt eliminerar osäkerhet. Istället flyttar den fokus från magkänsla till disciplin, metod och förmågan att tåla perioder när modellen verkar fel innan den eventuellt bevisar motsatsen, sammanfattningsvis. Den här boken passar bäst för läsare som vill förstå hur modern kvantförvaltning växte fram och varför Jim Simons räknas som en av finanshistoriens mest inflytelserika personer. Den är särskilt relevant för de som intresserar sig för investeringar, matematik, dataanalys, programmering och ekonomisk historia, men också för läsare som vill se hur ett vetenskapligt arbetssätt kan förändra en hel bransch. Den praktiska nyttan ligger inte i en steg-för-steg-manual för att kopiera renaissance teknologis, eftersom boken tydligt visar hur svår den modellen är att upprepa. Istället ger den insikt i hur man tänker kring testning, sannolikhet, datakvalitet och risk. Det som särskiljer boken från många andra finansböcker är att den är lika mycket en berättelse om metod- och organisationskultur som om pengar. Zuckerman lyckas göra en mycket sluten och teknisk värld begriplig utan att förlora dess komplexitet. Därför fungerar boken både som porträtt av en person och som förklaring av en historisk förändring på Wall Street. Om du vill stödja Gregory Zuckerman, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!